Ja, det finns så mycket mellan himmel och jord som ingen kan förklara, så sa Josef Pettersson i Påbo i Bussholm. Det var med anledning av att han har skickat in en hel del till Nordiska museum, mycket egendomliga saker. Nu sitter jag här framför den här gamle mannen. Hur gammal är ni?
69 år var jag år.
Ja. Ni är född här i Bussholmsocken?
Ja, jag är född på en gård en 2 kilometer härifrån som heter Tjätabo. Min far, han var född direkt i närmare bestämt en gård som heter Stolebo. Hans föräldrar var arrendatorer där. Och sen på 1849 flyttade de till Tjätabo. Då köpte min farfar gården i Tjätabo och min far flyttade med dit. Och bodde där i hela sin tid.
Jaha. Och där har ni många minnen att berätta från en del bygdogna som bodde där.
Jaha, det var en gammal pensionerad soldat som bodde på ett torp ett par kilometer ifrån mitt föräldrahem. Ja, han var ju död när jag började minnas, men far brukade tala om ifrån sin ungdom. Den soldaten, han hette Skald. Han var född 1795 och som 17-årig blev han soldat här för Helgarems rote. Och han var fiolspelare och historieberättare, så ungdomarna brukade ofta gå till honom och roa sig på kvällarna. Han hade själv förfärdigat sin fiol och han var lite mångsysslare på alla sätt. Han brukade göra såsceller och knäppaskar som de brukade ha sina matpaket i när de gick på skogsarbete, och gjorde han rissel och dylikt. När nu ungdomarna ville ha lite roligt så bestämde de med varandra att lördag kväll så går vi till Skall och dansar, och så mötes vi vid Skallens gap. En viss tid berodde ju på hur tidigt det var på året. Och så gick de fram. Nu brukade alltid på lördagskvällarna brukade Skallens hustru sitta och läsa ett kapitel i Bibeln. Var det på sommaren ungdomarna gick dit, så satte de sig ut i en lövhage strax intill stugan till dess att läsningen var slut. Men var det på vintern när det var kallt, så brukade de ju gå in i stugan ifall de satt och läste i Bibeln. Men de fick inte störa, för då kunde det hända att inte det blev något roligt då. För då kanske Skallen helt enkelt säger för att det blir inget roligt. Så det visste de om, att de inte fick störa dem. Men nu var det en gång en dräng med som inte kände till Skallens takter. Och de hade ju sagt till honom att det duger inte att störa honom, för då kanske vi inte får roa oss. När de kom in då så satt Skallen som ett stort snällt barn med ett stickeblås i näven och lyste sin hustru som satt och läste i Bibeln sitt vanliga kapitel. Det brukar ofta handla om Israels barn, ty Skallen tyckte att det var roligt att höra den berättelsen, för han hade själv varit soldat och varit med i fransk-tyska kriget i 3-dagarslaget vid Leipzig. Och han tyckte att när hans hustru läste om Israels barns underbara öden, hur Gud hade hjälpt dem, så tyckte han det stämde så bra in på hans krigserfarenhet och hur han hade blivit beskyddad i slagen där nere i Tyskland. Han hade varit med i Norge vid Norges erövring. Och när de kom in då, så som sagt satt han och läste, då tyckte ju den här drängen att trodde att de ville riva honom, så han sa att tjo. Då så steg Skallen upp. Och när jag satte fingern i Bibeln där hon slutade att läsa, och Skallen reste sig i sin ansenliga längd. Han var kraftig ännu i sin ålders dagar, i 60-årsåldern. Och så tog han drängen i nacken med den ena näven och sen löfte han ut honom. Och så sa han det så var tyst i ledet när det är korum. Och så fick han stå idag ute i förstan och sen gick skallen in och skarade sig i blåset så det lyste klart och märga fortsatte läsningen. Skallen hörde på och märga läste, låt oss lyssna. Och Josua stod vid gren ur stranden utanför Jeriko och där fick han se en man med ett draget svärd i handen och Josua gick fram emot honom och frågade, hör du oss eller våra fiender till? Men han sa, icke så, utan drag dina skor av dina fötter till rummet där du står är helig mark. Jag är översten för herrans här och är just nyss kommen. Ja, hövitsman, sa skallen. Karl XIV Johan, han var hövitsamman, han med. Och så slutade då kapitlet och då var det en utav drängarna som sa, ja, vi kanske får inte ro oss ikväll, men skallen hade sett att de hade ett bra mat att knyta med sig och det stämde skallen till mildhet. Och då han tog ner fiolen och började hetsa stråken och började stämma fiolen och så drog han till med en sprittande polska. Ja, sa han, nu kan ni ta och öppna dörrar för nu har han nog lugnat sig som står ute i fästa. Ungdomarna var ju kanske lite snopna för mottagaren så det gjorde sin så brått med och började dansa. Men Märja visste att nu det dugde inte att skallen spelade tomme för länge utan hon steg upp och tog en utav drängarna och dansade ett par slag kring stugan. Och sen stannade hon med en för en av flickorna och sa, dansa nu med henne för det tycker du nog är roligare. Och så den drängen som blev utkastad, det tog den sen och dansade och sa, du behöver inte vara rädd i skallen, han är inte så farlig som han är basket, utan roar du det nu. Sen fortsatte då dansen och leken, då för bara det tjog och hej och det var inte tinket, bara det kom, det roliga kom, det nöjena kom på sitt rätta stället så var skallen i sin i sitt esse. När han hade då spelat en halvtimme så eller en timme så la han ner fiolen och så började han berätta, jag minns när jag var knäckt och så kom berättelserna. Nu visste ju ungdomarna, nu var det tid att duka fram det med här havda gåvorna och det var en hade haft en kaka bröd med sig, en annan en bit smör och ost och på det där sättet, det kostade ju ingenting, musiken kostade ingenting heller, utan, men roligt hade det. Och skallen berättade, när jag var knäckt så var jag med i Tyskland vid tredagarslaget i Napoleon och det gick inte så bra att börja med, men så den Karl XIV Johan, han var ju uppfödd och lärd fältherre just utav Napoleon och han kände till Napoleons krigskonst och då beslutade överbefälhavarna där att de skulle välja Karl XIV Johan till överbefälhavare och alla skulle lyda honom och då byggdes det upp en stor tribun på slätten och svenska armén fick stå hedersvakt närmast runt omkring tribunen. Och Karl XIV Johan, han var uppe på tribunen och så alla länders överbefälhavare där i östarmén, de stod där runt omkring och så höll då prästen fältgudstjänst först. Och sen böjde Karl XIV Johan knä och då, överbefälhavarna la sina händer på huvudet på honom. Och så lovade de att de ska lyda honom hur han ger order och han och sin sida lovade att han ska efter bästa förstånd och samvetsgrannhet försöka leda operationerna så att det ska bli seger. Och då delade han upp sin armé i tre delar. Och de två delarna, den en låg fullkomligt i vila, den andra delen den låg i reserv och en del var fram i striden. På det sättet så höll han striden jämt igång och så mattade de ut Napoleon från mig. Så efter då 3 dagar så vann de segern. Ja, då så, nu hade de dukat fram gåvorna och skallen fick sig en redig smörgås. Och så på den tiden var det ju vanligt med en sup och skallen fick också en sup. Annars var det ordning med skallen, det dukade inte med några, något bråk och skoj och sånt där. Och sen när de, han hade ätit då så tog han till mig och spelade och de roade sig. För min del så tror jag att när ungdomarna gick hem ifrån skallen på morgonen, var det i sommartiden, så hörde de 1000 stämmor av fåglarna sjunga skaparens ära och det nyutspruttna lövet de doftade. Och jag tror att ungdomarna hade haft bra mycket bättre behållning när de gick ifrån skallens nöjen än när de går ifrån dansbanorna nu för tiden och efter en dyrbar kväll kanske. Och lika var det en vinterkväll de gick hem, så var det 1000 snökristaller som glittrade och stjärnorna glimmade på himlavalvet. Och minnet utav kanske en hårdhänt behandling utav skallen när det inte dugde att de störde under hans aftonkapitel. Det var allt behållning som var bra mycket värdefullare enligt mitt förmenande än vad det är nu när de hade åkt kanske ifrån ett danshak eller en danstillställning av tvivelaktigt värde. Ja, det var berättelsen om skallen.
Ja.
Han brukade vara en som skulle allting bestyra. Han var således slaktare och det brukade de be honom komma och reda slakta åt dem i byden. Och då ville han gärna att hans hustru skulle följa med, för de var ju fattigt i stugan och då brukade de få en, skallen fick ju en slaktebit utav bonden, och var då hans hustru med så fick hon del av slaktematen, för hon var skicklig och duktig och red upp, så de, hon brukade alltid få gå med. Men nu var ju skallen lite, jag ville gärna hon skulle följa med, och därför brukar han göra reklam för han, gjorde han på detta sättet att han sa att min märja, hon är så flink till att reda upp slakt, så innan jag har fått borsten och grisen så har hon karven färdig. Nåja, hon fick ju alltid följa med, och då när hon gick, de kom då på morgonen vid 4-tiden till gården, då hade de gjort redan färdigt under på torpet, mjölkat kon och forat, och då blev det slakt av där hemma på gården. Och när skallen då hade slaktat så fick han sin slaktebit och gick hem. När jag stannade kvar till dess att hon hade redan fått slaktet, då kom hon fram på kvällen och då hade hon slaktemat, blommat och korv och sylt och vad nu var för godheter som passade bra till omväxling på fiskdieten, för de bodde som jag nämnt på torp och det var nära en fiskrik sjö, Fegen, och han var en skicklig fiskare, så att fiskdieten var ju rätt så omständlig och då var det ju gott att få lite omväxling emellanåt.
Det var intressant där.
Ska vi flytta oss lite grann nu hit bort till Påbo? Ni ska berätta lite grann minnen här från Påbo om det, historien. Det var någon intressant säng där.
Jaha, det var så att denne gården som nu jag har sålt min son, den har ägts, det är 3 generationen. Eller 4:e generationen som ägde den direkt och bodde här. Den första, det var min svärfars far, och sen var det min svärfar, och så ägde jag den i 43 år. Och så, ja, nu är det min son som är ägare av den. Men dessförinnan så bodde min svärfars föräldrar, ägde en 1/3 i sätteriet i Hällabäck. När det skulle bli lantmäteri så ville gärna de andra bägge ägarna i Hällabäck få köpa min svärfars föräldrars gård i Hällabäck, och då ägde sätteriet den i gården, och då bytte de sätteri hans del i Hällabäck och Ringebo, och så Hällabäck såg och kvarn, och det gav 5000 riksdal riksbank emellan. Det var mycket på den tiden. Det var nämligen 1858 som han, min svärfars far, han hette Harald, när han flyttade hit. Och då i samband med han flyttade hit så sålde han gården till min svärfar på 1859. Och här på gården då var dessförinnan hade min mormors föräldrar bott. Och min mormor var väl i 18-20-årsåldern, och min, hon hette Helena Svens dotter, och min faster, en som hette Johanna, hon var pia här på gården. Så var här en soldat här i Påbo som hette Pov. Soldaterna brukade ofta ta namnet efter gården som de tjänade för, och så kallade han sig Pov. Och han hade en dotter som hette Lotta, de kallade henne Povalotta. Och den här flickorna, de var med andra ute på en åker här på gården och tog upp potater en höst. Och då när de fram emot kvällen innan solen gick ner, så fick de se kreaturna gänga ner på en mar och åter. Och då fick de se att det gick ett fruntimmer ibland kreaturen. Och de undrade vem det kunde vara, för de kände inte igen henne. Den här flickorna, de språkade och undrade vem det kunde vara, och trodde det kunde vara ifrån någon by som skulle, någon flicka som skulle gå dit och som gick och tittade på kreaturen. Men de gamla fruntimmerna som tog upp potater, de kände igen damen. De förstod att det var skogsrået, så de språkade inte om henne. Men flickorna, de undrade så väldigt vem det var, men så rätt vad det var, så vände hon sig om och så stack iväg åt skogen med långa kliv. Då fick de säga att hon var ihålig på ryggen som ett baktråg. Då blev de ju förskräckta, för då förstod de vem det var. Och de blev sjuka allihop, den här flickorna som hade språkat om henne. De gamla som inte hade talat om henne, de stod så ju bra och blev inte sjuka. Jag har ingen orsak till att betvivla att det är verkligen en upplevelse. När jag var 5-6 år gammal så talade min mormor om det först för mig. Och sen när jag blev 12-15 år så talade Lotta, förutnämnda Povalotta, om samma sak. Och sen allra sist så talade min faster Johanna om samma sak, och alla tre talade om dem ordagrant likadant. Så jag har inte någon orsak till och betvivla att det var en verklig upplevelse som de hade sett. Jag har berättat saken i berättelse till Nordiska museet, och de har sagt där att det finns så mycket mellan himmel och jord som inte går att förklara vetenskapligt. Så de kunde inte betvivla ens där att det var verkligt förhållande de hade sett den här händelsen.
Men vad ska man tro nu? Ska man tro att det är telegrafen och järnvägarna och allt det här, att det har kört bort den här skogsråren? Så inte de finns nu, eller vad tror ni om det?
Ja, det inte finns nu, eller i varje fall inte visar sig. Det är ju tydligt. Det är väl den stigande upplysningen som har gjort att folk inte tror på det. Det var säkerligen inga goda makter enligt mitt förmenande, utan det var kanske lite mörksens makter som hade med den saken att göra. Och när upplysningen steg och vad det nu var, så kom det mer bort, och det har inte visat sig nu.
Det har varit mycket sånt här otygnivå i bussar, tycker jag, sett i en del begrivningar.
Jag hörde på tal om detta, det berättas att det var en kvinna som hade varit med sin man ner hos sina svärföräldrar. Och då när hon gick hem och gick igenom en mörk skogsdom, så fick hon se en dam som stod på vägkanten och Hon trodde ju det var skogsbaron, för de hade ju hört att det skulle finnas där nere. Det är inte så länge sedan, det skulle inte vara mer än 30-40 år. Kanske någonting sen.
Var det här nere?
Det var nere i Lidaskogar.
Ja.
Och hennes man som ju ingenting sa, han sa ju ingenting, men hans hustru, hon gick in till mannen och tittade. Han sa det här, att var, ta åt det nu. Men hon bara tittade och säger, hon tog ju inte tala om någonting, för hon hade ju hört att man blir sjuk. Men så den andra dagen så talade hon om vad det var. Och då gick det en tid, så har gänget det där samma väg igen. Då fick hon säga detsamma och gjorde likadant. Men då sa hennes man, är han någonstans åty, så väck mig det till det ondas rike, för där hörde hemma. Och sen gick de. Själv kom jag en gång och gick samma väg. Och då såg jag någonting som jag genast förklarade jag det med, att det var just den mannen som hade varit ner hos sina föräldrar och hämtat någonting. Och jag såg att han kom och jag skulle möta honom där nere i en dal. Men jag mötte honom aldrig. Han hade ändå en stor, tyckte en tunna att bära. Och när jag kom där nere och inte mötte honom, så tittade jag mig till sidan. Då fick jag säga, då var han ute i ett kärr och gick. Och det förundrade jag mig över, men jag tänkte att det beror på att han vill inte möta mig. Det var nämligen en söndagskväll. Jag tänkte att han vill inte möta mig därför att han bar den där tunnan. Otyg eller någonting, och det har jag inte tänkt på själv sen heller. Men så när jag hade hört talas om just vad den här hustrun hade sett, så började språktalt jag om för far, att min far, att jag hade sett någonting som jag förklarade helt naturligt. Jag sa far, har du sett detsamma, sa han. Jag har sett det en gång, men då gick den där gubben på det andra hållet. Men jag har ju inte, jag trodde inte på annat än att det var en vanlig förklaring, att det var någon som inte ville möta mig. Och det kan jag inte förklara heller ännu, för jag vet inte vad det var mer än just. Jag kom att tänka på när jag hörde den där berättelsen om den där hustrun där i Florida som hade sett den där damen.
Ni sysslar lite grann med upptäckningar då här på bygden, förstår jag.
Ja, det har jag gjort i en 20-25 år.
Och här finns mycket material här nere från Busåret.
Ja, de frågar ju från Nordiska museet huvudsakligen om gammalt och vad som hur arbete och dylikt gjordes förr i världen, och sånt där som hör till att kunna bevara gamla minnen.
Det var mycket ålderdomliga metoder de hade för här. Ja. Såväl som på andra håll förstås.
Ja, det var det ju. Det var ju ungefär detsamma här som på andra håll.
Vi kan väl nämna någon metod som ni tycker är mycket egendomlig.
Ja, jag vet ju inte. Det är ju inte lätt. För det var ju likadant. Det var ju likadant överallt. Då, det var ju primitiva brukningsmetoder. Det var ju vanligt på den tiden. Då odlades ju rågen huvudsakligen i skogarna. Man fällde ned ett skogsskift och så brändes det på hösten. Och så,
har ni varit med om sånt?
Jaha, det har jag varit med om. Och till och med sen jag blev bonde, närmare bestämt 1911, så brände jag ett hygge och sålde två tunnor råg där. Och där, det fick ju ske, när man sen sålde rågen så krattades den ju ned.
Vad
fungerar
det?
Ja, det är för långa och det här vi ska prata lite grann om. Det är...
Vad var namnet på er?
Det var Hjalmar Bengtsson.
Ja, platsen heter?
Platsen heter Åmot.
Vi har bara flyttat oss lite grann här i byn. Den här förre berättaren, han var ju mycket duktig till att prata och...
Ja, jag menar, vi är mycket bekanta med båda, så det...
Ja, ni ska få tala om lite grann här som vi kan tycka det är intressant.
Ja, vi har... jag har hållit på med, varit ute på olika sorters arbete, både i södra och mellersta och norra Sverige.
Ja.
För några år sedan så brukade vi resa upp till Norrbotten, Gällivare, Kiruna och Luleå och arbeta där.
Vad har ni att berätta därifrån?
Ja, det var... det var bättre förtjänster där än här i södra Sverige. Och när jag gillade att komma ut och se sig runt lite grann och få se både fjällen och midnattssolen. Det var en upplevelse för oss här från södra Sverige.
Om jag då skulle fråga er när ni växte upp, vad var det för tjänst egentligen som hade bondsönna då? När de gick hemma på gården?
För tjänster?
Ja.
Jaha, det var rätt så lite. Det var dåligt på den tiden. Före sekelskiftet. Det var inte mycket bevänt med några förtjänster då. En lycka var det att järnvägarna kom igång. Det blev lite åderlåtning från landsbygden. Och likaså Amerika. Det var många som reste till Amerika. Jag var där jag också ett par gånger. Olika gånger.
Då var det mycket folk nere i Halmstad när de samlades för att sticka iväg över tullen.
Ja. En gång vi reste här och på Tinnarna var vi ett sällskap på 20 stycken. Det var, gick det livet till. Det var det sång och sen så vi hade tagit adjö, då fällde vi allt någon liten tår, men så blev det byttes det bort i sång alltihopa.
Men ni reste till Amerika, det var väl i alla fall det att ni tänkte att ni ska tjäna lite grann pengar så ni skulle kunna komma tillbaka och köpa en liten gård?
Just det, det var hela allt. Vi hade här kommit många ifrån Amerika och de hade gott om pengar och det var en tyckte att det skulle vara roligt att komma likadant. Ha gott om pengar och
var Amerika egentligen vad ni hade tänkt och drömt om?
Nej, det var det nog inte helt. Det var många stötestenar där också.
Du tyckte i alla fall att det var roligt att komma tillbaka till Sverige.
Ja, det var allt det bästa ändå att få komma tillbaka. När du kom från Amerika så det första jag tänkte var att köpa gård hem. Så göra ställning för ålderdomen. Och då var det till att stå i och arbeta, bryta sten och odla och förbättra hus och ägorna.
Men det var väl inte bara det att tänka att man köper gård, utan man behövde väl också ha en hustru?
Ja, det hade jag i förväg.
Det ska jag säga.
Ja, jag men. Hon, det var långt innan vi gifte oss först. Och sen reste jag då till Amerika och så hon var här i landet när tiden jag var i Amerika, sista gången.
Och hon sparade också och var besluten att hon skulle
hjälpa
ja, men, till man. Ja, vår, det var vi ense om och sparat ett hem.
Ja. Och er broder, han har bott också här på gården?
Ja, men jag köpte hemman utav min bror då.
Jaha.
Han var gravstenshuggare, så han var inte vidare för jordbruket. Han intresserade sig mer för yrket än för jordbruket.
Ja, då ska jag höra vad han har att berätta om det där. Vad var namnet?
Edvard Bengtsson.
Ja, nu började ni om det här med gravstenarna och arbeta med det.
Ja, det var 1896, så det är länge sedan.
Vad var det på land ni tog anställning?
Ja, jag började här. Jag var lärde hos en annan stenhuggare, så började jag här då, så jag har bott här så länge.
Har ni huggit ut här hemma på gården?
Ja, köpt sten och huggit jag igen.
Har ni huggit ut i alla möjliga stenar?
Ja, det har jag. Det är förstås. Gravvård och sånt där kan vi ta om. Jag har ju köpt sten och arbetat här. Och sen sålt det som ville ha.
Ni har sålt direkt, så ni har inte haft några jäntor?
Nej, det har jag inte. Vi har inte drivit i så stor skala. Utan det har varit haft en medhjälp och ett par ibland. Så där. Sen så har det ju...
Det är väl ganska knepigt jobb det där?
Ja, det är det ju. Det är inte så gott i början innan för att lära sig så att den kan.
Berätta lite grann om hur det går till då innan gravvård är färdig från första början. Ifrån att man i sten har kommit.
Ja,
och vad verktyg man har och sådär.
Det är knappt. Vi kan nästan tala om för det är ju så. Det är ju det börjar med majsel och brejhacka och stockhammar och allt möjligt sånt där. Och så och finhuggar så blir slätt och fint och redigt. Och.
Ja.
Så
ja, det är bra.
Inte, det är inte gott att förklara det så mycket så man kan.
Har ni slutat upp med det här arbetet nu?
Ja, det har jag nog till förra år. Så nu är jag ju 77 år gammal så nu så är det på tiden att sluta nästan.
Det var väl så att det har blivit större anspråk med tiden. I början så hade de inte stora anspråk.
Nej, det hade ju inte heller på långt när jag såg. Men så det har ju blivit längre och större. Men och sen nu, utan så pass gammal så kan ju inte fortsätta så heller. Det går ju inte som...
Du menar att det, man har inte den konsten som du har med maskiner?
Det har ni ju inte heller. Det går ju för sakta istället för som nu du har slipmaskiner och sågar och allt sånt där. Så det är stor skillnad på det. Jag har ju såg nu och sågar stenen istället för att stå och hugga annars så spräcka med kyl och sånt där.
Så det kan man beteckna era arbete som ett riktigt hantverk?
Ja, det kan ni ju. För det har det ju varit.
Så det har inte varit någon enda maskin som ni har haft?
Nej, det har det inte. Det är för handarbete allsammans. Så det har ju inte varit lönt att sätta upp med det här på en sån här liten plats. Och inte var han var då på den tiden heller egentligen. Det har inte blivit från senare tiden nu. Det är ju inte så värst länge sedan det började med såg och sånt där.
Har ni sålt gravvårdar ganska långt härifrån?
Ja, det har jag. Runt om här i församlingen och ena som sagt var långt uppåt landet.